Jaha, hej och välkomna till internetdagarna och det här spåret som vi kallar för företagsnäten inom 5 år. Jag heter Niklas Södlund och chefredaktör för en tidning som heter Nätverk och kommunikation. Idag så har vi 4 ganska stora spelare, jag ska inte säga ganska, de är stora spelare inom det här området som ska få säga sin syn på hur det här kommer att se ut om 5 år. Jag kommer snabbt dra hur vi kommer göra det här. Vi börjar med Cisco, kommer få prata i en kvart om hur de ser på det här. Sen kommer i ordning Juniper, HP och sist Nortel. När de är klara så kommer vi att sätta upp dem här på scen och då är det fritt fram för frågor. Och jag hoppas att ni grillar dem. Samtliga har lovat att komma upp på skrikande hoppandes precis som jag gör på andra sidan pölen. Så att, ni får gärna se till att de gör det också. Om det är någonting annat efteråt så kom gärna till mig för då ska jag grilla dem här efteråt i vår tidning. Vi kommer skicka ut lite frågor till dem och göra en artikel. Så är det någonting ni inte vill räcka upp handen och ställa här så kom till mig efteråt. Jag finns precis vid dörröppningen. Så vi börjar med Cisco. Henrik Bergqvist, välkommen.
Hej. Jag har ju varit på 4 halleluja-möten i USA då, som har alltid jogga upp på scenen. Jag har fått lära mig av de som kan det här. Ja, Henrik Bergqvist, teknikchef för Cisco i Sverige. När jag blev kontaktad då för att prata om det här med företagsnäten om 5 år så tänkte jag, okej, hur får vi ihop det här? Så att jag samlade helt enkelt gänget då och tog fram kristallkulan. Så att nu ser ni bilder på alla dessa tänkande människor och som är de som står bakom det som jag tänker berätta om här nu och vad vi tror om 5 år. Det blev ett helt gäng tänkare till slut. Det var liksom en kille vi inte riktigt kände igen som snek sig in där på slutet, men att han hade mycket att säga i alla fall. En gemensamt då när vi funderar på det, vad är vi på väg någonstans, det är att vi funderar på att vi hamnar i mer intelligens i nätet. Att den paradigm som man kanske mycket byggde internet på en gång med ett snabbt, starkt nät i botten och robust och så vidare och så intelligens i ändpunkterna, att vi går vidare från den nu och det är speciellt i företagsnäten. Att, så att nätet blir intelligent och ur åtminstone ett nätperspektiv intelligent. Sen kan man fundera ur ett applikationssynvinkel hur pass intelligenta saker det är och som nätet kommer göra. Jag tänkte exemplifiera lite då, så ni kan se saker som redan händer idag och hur vi kan dra det vidare framåt. Steg 1 då, det är Unified Communications. Det är ju lätt här att de som jag pratar med, det var 40-åriga gubbar och ni som lyssnar här är ju någonstans mellan 40 och 60 gubbar och gummor. Så att, men vilka är det som egentligen som kommer att använda de här näten i framtiden? Jo, det är de här människorna. De tänker inte på samma sätt som vi. Så att, jag tror att det är väldigt viktigt att man funderar på, man hänger med. Man har ju gått lite inflation nu då att hänvisa till MySpace och YouTube. Men ändå, liksom, man vill hänga med och få in och rekrytera in den här typen av människor för att vi ska hamna rätt. De här killarna och tjejerna, de kommer ju inte tycka att förvänta sig att träffa på den här när de kommer till sitt första jobb på något av våra företag. Men de har helt andra förväntningar. De förväntar sig att användarupplevelsen är mer lik den som de är van vid från sin hemmamiljö. Och de förväntar sig att det ska bli ännu bättre naturligtvis professionell miljö på ett företag. Och tittar här då, så kan man se det som typ virtualisering. Så det spelar ingen roll om min Gmail-server, var den står någonstans. Det döljer ju nätet för mig. Om jag accessar det här mobilt från min PDA eller om jag accessar det från min mobiltelefon eller om jag sitter på kontoret eller hemma hos en kompis och så vidare. Den totala mobiliteten vore tråd och trådlös. Naturligtvis är det multimedialt. Tittar jag på mina döttrar när de pratar med sina kompisar och de flyter ju mellan telefonen och chatten och videokonferensen hela tiden. Och på samma sätt så kommer vi se att så kommer företagskommunikation också ske. Jag har redan kört projekt, jag hade turen att jobba med bredbandsbolaget när man satte upp telefoni där och jobbade med Thomas Wassen, betydligt yngre än jag. Och vi körde ju det mesta av projektet via Yahoo Messenger till slut. Så att inte bara inom företagen utan även mellan företagen så blir det här som blir den paradigmen ger. Och det här är saker som redan händer nu och kommer bara accelerera framåt. Och 5 år är egentligen inte så lång tid. Och naturligtvis tal och så vidare ska komma in. Det går inte att tappa bort. Sen nästa steg, det är ju det här med presence eller närvaro, som också då nätet kommer hjälpa till att ta hand om. Att det kommer massa olika applikationer som vill veta vad är den här personen, både fysiskt och logiskt. Sen inte minst då det här, att det måste ju ske på våra villkor. Vi kan ju inte använda alla teknikens under bara för att totalt köra sönder oss och våra medarbetare. Nästa exempel på hur nätet blir intelligentare, att den här paradigmen med intelligenta nätpunkt och bara starkt nät inte längre håller, det är Network Access Control. Och då var jag igår på och lyssnade på några olika seminarier om de här grejerna. Och det är tydligt, vad är det som bärs in på kontoret? Började längst ner till vänster då, så stack jag ut hakan här in i någon tidning här nyss och sa att användarna vet precis vad de inte får göra, men ändå gör de det. Det vill säga lånar ut sin arbets-PC till sina barn för att få dem lugna och spela lite spel medan man gör något annat. 70% av dem där lånar ut sina PC fast emot policyn och fast de vet om att de inte får det. Sen är det nästa dag, du sitter och jobbar, du är ute på olika hotspots, du är på ett flygplats och du vet ju inte vad är det här för några nät. Så att man får ju räkna med att man kan råka ut för saker på sin PC. Och det här har blivit otroligt aktualiserat utav trådlöst. Så när du kommer in på ditt kontor sen, så måste ju nätet skydda sig mot att din PC är infekterad. Och det är inte bara då användare som jobbar där, utan då även konsulterna som kommer in och så vidare. Och det har ju gjort att det här med Network Admission Control har blivit så oerhört hett. Sen är det inte så många som har dratt igång det på allvar igen, men att jag och mina kära kollegor här nere håller ju alla på med olika lösningar för att se till att nätet skyddar sig från klienter som inte uppför sig som de ska. Med att datorn dels är den ska vara, att användare den ska vara, men sen att man har rätt virusskydd på, att man har rätt patchar och så vidare. Och inte minst det här med rapporteringen och spårbarheten, så att man vet vad som har hänt. Ytterligare exempel på det här med att det räcker inte längre med ett starkt nät och intelligenta inpunkter, utan vi måste ha intelligens i nätet. Det är det här med location services. Vi kör ju trådlöst LAN. De flesta av oss nu har en känsla av, åtminstone hemma, men att mer och mer på kontoren också. Och det som vi ser nu på många ställen i Sverige, som till exempel tunnelbanan, några sjukhus i Norden och Sverige, som börjar titta liksom, okej, men vi kan ju plötsligt använda nätet för att hålla ordning på vad saker finns. Dels naturligtvis själva PC:erna som sådant, så att man kan ju roa sig till exempel i Cisco genom att gå in på den här webbsidan som vi ser här, så kan vi gå in i byggnad 14 i San Jose, så kan man se alla mina kollegor var någonstans de är, och nu är det tydligen fika för alla PC:erna i ett hörn och så vidare. Men att ta det till nivån då på sjukhus till exempel, att du sätter dit en liten sån här transponder av något slag vid dyr utrustning, så vet du plötsligt var den är någonstans. Så när jag behöver en defibrillator eller vad det heter för någonting för snabbt, så vet jag var den finns. Och lokaliseringssystemet kan direkt peka ut var den är. Jag har sett många sjukhus som har gjort mätningar som visar att det här med, jag har ingen bild med en rullstol här, men vet ni hur de ser ut, att personal spenderar 10-20% av sin tid på att leta utrustning som rullstolar och så vidare. Så att bara liksom att man vet att den här rullstolen tillhör avdelningen 20B och det ska larma om någon försöker köra iväg med den här rullstolen härifrån. Sådana här enkla saker. Och det här är ingenting som rullstolen kommer kunna säga hej hej. Utan att det här är typiskt något där nätet har intelligens, där nätet känner av och kan använda den informationen och vet om användaren. Så att Cisco, man måste ju alltid ha några förkortningar för saker och ting då, så vi pratar ju om IIN, Intelligent Information Network. Och det är den paradigm som vi är övertygade om att vi hamnar i. och det som vi jobbar då med våra större kunder då. En diskussion som man kan hamna i just om man pratar med folk som är mer som pratar service-oriented architecture så, och tittar på att ja, allting hamnar i olika websfärs, olika applikationer ovanpå. Det är då man tittar på som, hur är nätet egentligen? Och det är det att det är en härlig egenskap med nätet. Det är att nätet är ju överallt. Allting rör sig om nätet. Varenda applikation vi använder någonstans går den via nätet. Så när en bank till exempel får nya krav på sig som vi har nu att du måste ha en viss krypteringsnivå av informationen för annars så får du sämre upplåningsränta från centralbanken. Det är såna här Basel 2-regler då som sätts av finansinstitutionerna. Att då, okej, ska jag gå in och ändra krypteringsalgoritm i varenda applikation eller gå in i nätverket och så ändrar jag så att jag får en starkare kryptering i nätet och sen så rider alla applikationerna på det. Så att det blir en väldigt kostnadseffektivitet och även en snabbhet. Lägger du in en sak i nätet så plötsligt får alla applikationerna nytta utav den här funktionen direkt. Andra exempel på det är ju banker i Schweiz som använder för att spåra penningtvätt. Att man låter nätet förstå att det här är faktiskt en transfereringsorder som går här nu av pengar. Är summan högre än en viss mängd, då samtidigt som det här skickas från de två applikationerna som ska ha informationen så tar jag också en kopia och lägger ut i en loggningsserver för att då revisorerna ska kunna kolla extra på det. Och istället för att då behöva skriva om alla applikationer som har rättighet att skicka en transfera pengar så låter man nätet kliva upp intelligens och inte bara skyffla paket utan även skyffla meddelanden. Ja, några minuter kvar. Så att vad man ska då gå in några minuter på vad Cisco gör. Så vad Cisco gör då, det är att vi naturligtvis fortsätter med att vara stolta plumbers då, som vi kallar det. Men vi går ju upp så att säga i VVS-kedlan och börjar prata inte bara att dra ledningar utan att, så att säga, bygga mer utav värmesystemet i kåken om man ska använda den liknelsen. Så att mycket av de här så kallade emerging technologies som vi jobbar med är ju inriktade på det här med att få mer intelligens i nätet. Nu tror jag att mina 15 minuter i stort sett är ute. Jag ska lämna vidare till nästa. Jag kan göra så att jag lägger dem på frågorna sen istället. Så jag hoppas ni har några frågor. Jag hoppas att det finns några här som tycker annorlunda än jag vad det gäller starkt nät kontra intelligent nät. Så kan vi få lite diskussion sen.
Då kan vi göra så här, i och med att du är så pass tidig. Om det är någon som har någon fråga på en gång så tar det. Annars så får ni gärna spara det. Micke Ricknäs, Computer Sweden, vad vill du säga?
Ingen aning, men säkert hiskeligt mycket.
Är det något som är hemligt på företaget? Är det väl det?
Jag har fått ny logga här och logga där.
Då tackar vi Henrik Bergqvist på Cisco. Tack så mycket. Då ska vi alldeles strax få höra Stefan Lager på Juniper prata om sin syn på saken.
Okej. Hörs jag? Okej. Hej, jag heter Stefan Lager, kommer ifrån Juniper Networks och jag ska prata lite grann om vad vi tror och ser framåt om hur företagsnäten kommer att utveckla sig. Och vi har valt att använda en term som vi kallar för The Real Time Enterprise som bygger lite grann på vad vi tror att företagsnäten kommer att behöva göra framöver. Kort om agendan. Titta lite grann på hur IT har utvecklats under den tiden som har varit och hur vi tror att det kommer fortsätta att behöva utvecklas. För att så småningom kunna bli någonting som vi definierar som ett real-time enterprise. Lite fluffigt kanske. Jag ska försöka göra det lite mer konkret på slutet. Och prata lite gärna om vad vi har för någonting som vi kallar för vårt enterprise framework för att passa in i det här och för att kunna möjliggöra det. Hur har saker och ting utvecklats då? Ja, en utveckling i det här har ju varit IPsec eller SSL-VPN, men det tänker jag inte gräva mig in på. Men Ett sätt att kunna göra det här är ju att mappa det här i någon typ av diagram. På ena axeln har vi här intelligens, och jag tror att de flesta här är rörande överens om att vi behöver ha intelligentare nät. På andra axeln har vi någonting som vi har valt att kalla för openness. Det vill säga, hur möjligt är det att integrera saker med varandra i den här infrastrukturen? Hur pass väl definierade standarder är det som man använder sig av här? Och drivkrafterna bakom det här är ju flera. En, vad man kallar för market disruption, kan ju vara sådana saker som att företag behöver omfokusera för att få överleva. Och det här är ingenting som händer bara i små bolag. Titta på vad som hänt Ericsson, från vad Ericsson gjorde för 10 år sedan mot vad Ericsson gör idag. Titta på vad IBM gjorde för 10 år sedan mot vad IBM gör idag. Stora förändringar i hur man arbetar. Och det här ställer också stora förändringskrav på hur infrastrukturen ska kunna supporta det här. Andra saker i det här har ju också att göra med till exempel sammangående mellan olika bolag. Man organiserar om sig, man slår ihop 2 bolag eller man köper upp andra bolag och så vidare. Och det här måste infrastrukturen kunna supporta på ett bra sätt. Ett bra exempel på det här var väl egentligen, tror jag, sammangående mellan HP och Compaq. Jag hörde lite rykten, jag jobbade på den tiden faktiskt på HP. Vad man då gjorde var man sa att man låste in folk och sa att nu ska ni lösa det här IT-sammangåendet, ni har 3 månader på er, vi släpper inte ut det innan det är klart. Men där insåg man verkligen vikten av att det här får inte misslyckas, för att då kommer det här ta oändligt lång tid. Och så vitt jag förstod så gick det tydligen rätt så bra. Men det kanske min kollega påpekar sig någonting om. Cost reduction, att spara pengar. Det är väldigt dyrt att hela tiden hålla på reaktivt och fixa saker och ting. Man vill ha en intelligentare nät som kan hjälpa en att bespara saker. Och det här var faktiskt, Gartner gjorde en rapport på det här som heter Real-Time Infrastructure, där de gick ut och frågade en massa stora kunder. Och det här var faktiskt den största drivande faktorn, tyckte många, varför de ville ha ett intelligentare nät. Och så som alltid då, så dyker det här legal och compliance-punkten upp. Men en annan sak man behöver göra också, det när det gäller själva systemen, det är att man behöver något sätt att kunna korrelera information. Man har kanske brandväggar, man har IPS-system, antivirussystem, man har loggar från olika system som finns runt om i nätverket. Och allt det här för sig ger ingen överblick. Alla de här silos med olika typer av information måste på något sätt kunna komma igenom. Och det kan de ju bara göra ifall man kan komma överens över något standardiserat sätt att hantera det här på. Kan vi göra såna här saker, så får vi dessutom best of breed som en möjlighet för att alla tävlar på samma villkor. Alla följer de här standarderna som finns. IP är en bra standard. Alla som kan bygga en router som supportar IP kan konkurrera med varandra. Då vinner bästa routern. Ibland. Men i alla fall, alla kan konkurrera om det. Samma sak med typ, så som antivirus fungerade innan Vista, så kunde alla också konkurrera fritt med antivirussystemen. Det här är också bra för slutkunderna, för att finns det en konkurrens här, ja, då finns det också en typ av prispress. För då är det inte en som dikterar villkoren, utan då kan alla slåss om det här och försöka göra så bra produkter som möjligt, och dessutom så blir det lite tävling om hur dyra de faktiskt får. Om man tittar på de här olika, så att säga, tillstånden som företagen kan vara i, så en del företag befinner sig fortfarande i någonting som vi skulle kunna för static, det vill säga det händer inte så mycket i nätet. Inte så mycket förändringar, utan allting är som det brukar vara. Man gör en ändring i en brandvägg här och där. De flesta har kommit upp i någonting som vi skulle kunna kalla för responsive eller reaktivt. Det märker ju alla vi som jobbar med att sälja säkerhetsprodukter, som till exempel intrusion prevention system, antivirussystem och liknande. Det är väldigt mycket reaktivt. Man kan prata om IPS-system hur länge som helst, men folk köper inte förrän de har råkat ut för en attack. Och det är typ av ett reaktivt beteende. Och en annan sak som är lite tydlig här också, är att man köper en punktprodukt för att lösa varje enskild sak. Man har ett IPS-system för att lösa det problemet, man har ett antivirussystem för att lösa det problemet, och så vidare och så vidare. Medan i den real-time enterprise då, eller i realtidsinfrastrukturen, så finns det en intelligens där man kan korrelera saker och på ett globalt sätt fatta de här besluten, och man kan göra det dynamiskt direkt och säga att någonting verkar fel i nätet och kan vidta åtgärder automatiskt. Ett exempel på det här kan ju vara när det gäller accesskontroll. En skola, ett universitet. Man kommer in i en lektionssal. Beroende på vilka som loggar in i lektionssalen, om jag kommer in som en ingenjör, ja, då kommer jag komma åt ingenjörssystemen och jag kommer kunna labba med mina saker där. Om jag är en ekonom som kommer in och loggar in här, då kommer jag åt ekonomisystemen och jag är lärare. Ja, då kommer jag åt alla betygssättningssystem och allt sånt där. Fortfarande samma infrastruktur. Det är ingen som har sprungit och patchat om någonting, utan infrastrukturen är så intelligent så det förstår såna här saker. Om jag sedan i den här undervisningssalen skulle vilja visa en video, då ser jag till att nätet supportar det här, så att jag får tillräckligt mycket bandbredd och tillräckligt mycket quality of service i nätet för att den här videon ska kunna gå bra. Det finns lite olika typer av approach på hur man ska kunna göra det här då. Återigen så hamnar vi längst ner till vänster med legacy networks, som då inte är speciellt intelligenta och inte speciellt öppna, utan man har sina små punktlösningar och de gör inte så mycket för att samverka. Man skulle kunna flytta sig ett steg till höger och bygga ett betydligt mer intelligent nätverk. Men om man inte bygger det öppet, utan man bygger på proprietära lösningar, vad man har gjort då egentligen är att man får ett intelligentare nätverk, men man får också ett rätt oflexibelt nätverk. Vad händer om jag går samman med ett nytt företag som inte har byggt på samma leverantör som jag har byggt på? Vad händer om jag vill ha en funktion som inte finns just nu? Kan jag köpa den av någon annan och komplettera min lösning med? Nej, det går inte. Så lite grann vad den här frameworken går ut på och vad vi försöker förespråka är att vi behöver ha definitivt ett intelligentare nätverk, men samtidigt måste det vara öppet. Det måste bygga på öppna standarder som gör att företag kan samverka för att bygga bra lösningar. Juniper Enterprise Framework. För de som känner till OSI-modellen så skiljer den sig här inte så jättemarkant ifrån en sån typ av modell. Vi har de olika nivåerna. Infrastrukturen i den här. Här behöver vi ha någon typ av applikationsintelligens. Så till vidare att idag så kanske vi behöver göra andra saker än att säga bara port 80 när trafiken kommer farande. Vi kanske behöver säkerställa att det verkligen är HTTP som går över port 80. Det är inte direkt någon typ av tjänst vi gör, men en typ av sak som infrastrukturen ska kunna säkerställa. Endpoint intelligence. Att kunna säkerställa att när jag loggar in, att jag verkligen är behörig att komma åt de här systemen. Man ger access per individ istället för per IP-adress. Och dessutom, beroende på vad jag loggar in på för typ av dator, så får jag olika typer av access. Har jag inte antivirus igång till exempel, då får jag en annan typ av access i nätet. Så den typ av endpoint intelligence. Och såklart behöver man någon typ av intelligens i nätverket som ser till att kunna supporta olika typer av till exempel quality service liknande. På mittersta nivån har vi olika typer av tjänster. Application services. Exempel på det här kan ju vara IPS-system. Det kan vara antivirussystem som gör en typ av tjänst i nätverket att kunna skydda mot det här. Användartjänster som till exempel DNS och DHCP-tjänster och liknande som också behöver finnas här. Och i den översta så har vi själva applikationerna som finns då. Och här finns det en punkt som jag tänkte prata lite grann mer om. Jag vet inte, får jag börja en kort pollning här. Hur många av er känner till termen Trusted Network Connect? Ett par. Vad bra. Eller, vad bra att inte fler. Det var synd att inte fler känner till det. Men bra att du ska prata om det då. En viktig del i det här är att kunna få ett standardinterface för hur ska nätverket kunna prata med applikationerna. Just för att kunna ge möjligheten att kunna välja och kunna fungera i flera olika miljöer. Till det här så behöver vi också någon typ av policy och kontrollplan. För annars har vi byggt de här fina silosna igen då. Men vi behöver ett policy och kontrollplan som kan vara den här motorn som säger att okej, nu loggade jag in från den här maskinen och jag har antivirus igång. Då ska jag ha den här prioriteten i nätverket och så komma åt de här olika typerna av tjänsterna till exempel. Det måste finnas någon typ av threat control som kan säga okej, nu har jag fått den här accessen, allt verkade bra, men vänta lite grann, nu börjar jag göra massa attacker på nätet. Då måste ju nätet kunna identifiera det här och på något sätt mata tillbaka det här så de stoppar in mig i en karantän istället för att säga att jag beter mig illa just nu. Jag ska inte vara kvar på nätet. Performance control. Någonting som börjar bli väldigt, väldigt hett. Många pratar om konsolideringar nu, att man stoppar mycket saker i ett datacenter. Och det ställer ju mer och mer krav på kommunikationen. Och därför kan applikationsaccelerering också vara en viktig del. Trusted Network Computing, eller Trusted Network Connect som det egentligen heter, kommer från Trusted Computing Group. Och det här är alltså ett ramverk med standarder. Det här kan se jättekonstigt ut då, men egentligen om man tittar på hur nätverket fungerar så finns det tre olika spalter. Det här är den som frågar efter access. Det här är en typ av enforcement-punkt. Och det här är våran själva policymotor som bestämmer saker. Och det här är faktiskt inte bara ett pappersprodukt, utan det här är någonting som finns idag. Vi har, om vi mappar in det här hur vi gör det då, så har vi någonting som heter en Odysseus Access Client som löser de här delarna ute på klienten. Vi har också någonting som kallas för vår policymotor, som vi kallar för en Infranet Controller. Och i mitten så står det någon typ av punkt som ska göra någon typ av en enforcement i nätverket, som kan vara en switch som supportar 802.1x, eller det kan vara också någon av våra brandväggar eller VPN-burkar. Det stora i det här skulle jag vilja säga är interfacen som finns. Det finns två olika typer av interface. IMC och IMV. Och det här är ett definierat interface för hur den här klienten kan prata med en applikation ovanför. Och det finns väldigt många som är med. Jag har några exempel här uppe på Tivoli, Patchlick, Symantec, Kaspersky, McAfee, HP, Nortel, Extreme, Maru, Trapeze. Ja, listan är lång på folk som är med i det här. Och vad saken är här är att nätverket behöver inte förstå allting om klienten. Om jag kör Symantec till exempel, så kommer Symantec-klienten göra en kontroll på hur status det är här. Hur gammalt är mitt antivirus, när var det senast uppdaterat, när gjorde jag senaste skanningen och sånt. Den kommunicerar sen via interfacet hela vägen upp till sin egen lilla kontrollpunkt. Den kommer kolla att allting är okej enligt den policy jag sagt. Sen kommer den kommunicera via interfacet till våran policy decision point. Och den kommer sen realisera en typ av nätverksaccess i nätet. Och det här är någonting som jag tror kommer växa och bli ännu större. Jag hoppas att alla så småningom kommer ansluta till det här, för att man ska kunna ge företagen helt fritt att välja vad man vill ha för olika typer av lösningar i nätet. En fördel med att göra det här på öppna standarder också är att det spelar egentligen ingen roll vad det är för tillverkare som gjort den här switchen, så länge som ni supportar 802.1x åt ena sidan och supportar radios åt andra hållet. Summering. Så några av de utvecklingssteg som vi tror kommer ske då, det är att från att göra network policy enforcement som vi gör idag, vi ger access baserat på en IP-adress till exempel i brandväggarna, så kommer man istället kunna ge application policy enforcement. Idag så kanske man har nätverksaccess i kombination med ett IPS-system. Men vad IPS-systemet gör är att den stoppar massa elaka attacker. Den säger det här är elakt, stoppa det här är elakt, stoppa det och så vidare och så vidare och så vidare. Om man vänder på steken istället och säger det här är bra trafik på applikationsnivå, stoppa allting annat. Då har man gjort livet lite enklare för sig. Från statisk access, det vill säga jag kopplar in min dator på nätet och jag kommer åt alla resurser. Sen är det upp till applikationen att släppa in mig med inloggning eller inte. Att gå därifrån till dynamisk access, att ge access beroende på var jag sitter någonstans, vilken enhet jag loggar in ifrån och ifall jag har min brandvägg och antivirus igång. Men också rent trafikmässigt, att från att helt statiskt hantera alla paket likadant och hålla på skiffla väg det här, så behöver vi ha någon typ av intelligent trafikhantering. Och i det här då kunna prioritera ifall jag helt plötsligt bestämmer för att köra en videokonferens, så ska ni inte kunna supporta det rakt upp. Och allt det här då vilar på något typ av framework, ett ramverk av öppna standards som ger företagen möjlighet att själv välja vilka leverantörer som man vill ha för de olika typer av applikationstjänster.
Bra! Tack så mycket. Stefan Lager från Juniper.
Tack!
Då ska vi få höra Tony Dirk från HP berätta sin vision. Så.
Perfekt, tack så mycket. Tony Dirk heter jag, jobbar på HP. Jag är glad att höra, trots att det kanske kommer låta som att vi tillverkare ibland har pratat ihop oss innan sådana här seminarier. Så idag har vi faktiskt inte gjort det. Jag träffar de här kollegorna 5 minuter innan här ungefär. Och jag är glad att höra att vi har mångt och mycket samma syn på vart vi är på väg någonstans och ungefär hur vi ska komma dit. Så det tycker jag är väldigt roligt, för det är väldigt bra för er. Som sagt, hur ser vi på HP det här då? Ja, företagsnäten om 5 år. När vi tittar på företagsnätverk, för det är det som vi fokuserar på, det är det vi är duktiga på, så försöker vi se på det som en helhet där både säkerhet, konvergens och mobilitet är en del utav det. Och där vi har ett angreppssätt på de här 3 olika sakerna. Ibland så ser man olika lösningar som är specialiserade på antingen det ena eller det andra. Men vi tror att det är viktigt att för att man ska ha det här intelligenta nätverket som mina kollegor i branschen här har pratat om, så måste man se på det här på ett gemensamt sätt. Och vi vill sammanfatta det här med två huvudprinciper. Och den ena är control to the edge, alltså att se till att man har kontroll ända ut i anslutningspunkten, oavsett vad den är för någon typ av punkt. Men att samtidigt kontrollera det här centralt ifrån. Tidigare så har det varit som så att de traditionella nätverken har byggts på det sättet att man har haft en kontroll i kärnan på nätverket och ingen kontroll ute på kanten av nätverket. Så alla beslut, alla rättigheter, alla filtreringar och så vidare, allt sånt har skett uppe i kärnan på nätverket. Så egentligen så har man inte haft någon kontroll ut i änden på nätverket. Och det här har då skapat olika typer av problem och inflexibilitet. Så om vi tittar lite på vad vi står idag, eller vad många företag står idag, så är det som så att man vill fokusera mer på säkerhet. Man märker att säkerhet är ett problem på nätverket. Framförallt så märker man också att man har en bättre säkerhet på det trådlösa nätverket än på det trådade nätverket. Ett jätteenkelt exempel är att det i dagsläget är mycket, mycket enklare att fysiskt kliva förbi receptionisten på ett företag och säga att jag ska bara in och skruva in en glödlampa, eller jag ska bara göra det ena eller andra, vattna blommorna. Många har såna här företag som kommer att vattna blommorna en gång i veckan. Det är mycket enklare att kliva förbi receptionister idag och koppla in en accesspunkt i nätverket, i det trådade nätverket. Koppla in en accesspunkt för 500 kronor från Clas Ohlson till exempel, än att hacka sig in på det trådlösa nätverket i företaget. Och det här tror jag är en sak som många har förbisett och som många nu får upp ögonen för. Hur ska jag säkerställa mitt trådade nätverk också? För att det är helt osäkert idag. I 9 av 10 fall, om jag kommer ut till ett företag och pluggar in en sladd in i ett nätverksuttag i ett konferensrum eller ute i receptionen eller bakom kaffebryggaren eller någonting sånt, så får man en IP-adress och man är inne på företagets kärna. Och precis som min kollega här från Cisco sa, så nätverket är ju det där allting hänger på i företaget. Man har sina servrar där, man har alla applikationer, man har skrivarna, plocklistesystem eller vad det nu kan vara man pysslar med. Och i och med att jag kopplar in den där sladden så är jag inne på infrastrukturen. Jag är inte inne i något system, men jag kan skada infrastrukturen tillräckligt mycket så att företaget inte kan producera det de nu producerar. Om man är till exempel ett logistikföretag så producerar man ju plocklister för att kunna plocka saker från hyllorna. Ja, om jag kopplar in mig på nätverket där och bara skapar tillräckligt mycket overhead-trafik, så kommer det inte komma ut några plocklister på skrivarna. Det är ingenting som är förstört. Jag har inte stulit någon information på något sätt. Men det kommer inte ut några plocklister, och vilket kan kosta 100 miljoner kronor om dagen eller någonting sånt där. Beroende på, i det här fallet så till exempel en IT-grossist i Sverige. Om inte de får ut sina plocklister på sina 20 skrivare där, ja, då kostar det ungefär 40 miljoner kronor om dagen. För det är det de fakturerar. Och får de inte ut någon plocklista så kan de inte fakturera. Ett jätteenkelt exempel. Så det här med virus till exempel, det har vi pratat om också en del här. Att folk tar med sina datorer hem, man lånar ut dem till barnen. Eller man kanske gör någonting som man inte själv vet riktigt vad man gör. Och så får man in något okänt virus i sin dator. Och mångt och mycket så är det som så att de virusprogram som finns idag skyddar väldigt bra mot kända virus. Men om man tittar på kurvan av utvecklingen av virus, så är det som så att de här första dags virusattackerna blir vanligare och vanligare. För det går snabbare och snabbare att förändra ett virus så att inte virusprogramvarorna upptäcker det. Och det här är någonting som vi måste förändra också. Och sen så vill ju nästan alla kunna erbjuda konsulter eller gäster någon typ av internet konnektivitet, eller här på den här konferensen till exempel, att kunna komma ut på internet. Det här är ungefär där man står. Så vad vill man, hur vill man egentligen ha det då? Jo, man vill kunna bestämma vem som kommer in på nätverket. Man vill att den personen, när man väl har bestämt att den ska komma in på nätverket, att han har rätt resurser i nätverket. Man vill att säkerheten ska vara, oavsett trådad eller trådlös, ska vara exakt densamma. Man vill kunna skydda, eller nätverket ska kunna skydda sig själv mot virus eller olika, det behöver inte ens vara ett virus, det kan vara ett trasigt nätverkskort som hela tiden skickar ut massor med trasiga paket på nätverket. Sånt måste framtidens nätverk kunna skydda sig mot. Och då menar jag att själva nätverket, infrastrukturen i sig, ska kunna skydda sig mot det här. Gästlösningar vill jag också kunna ge, och där hör ju lite ihop med det här med intelligensen till kanten på nätverket. Därför att om vi utgår från att alla portar i nätverket är stängda som default, i dagsläget så är det som så att alla portar är öppna i princip som default hos de flesta företagen. Så om vi börjar där med att stänga alla portarna, ja, vad löser vi för någonting då? Jo, vi löser det här med användarna, att användarna har rätt rättigheter och kommer in på rätt sätt på nätverket. Men vi förhindrar också användare från att ansluta enheter i nätverket som vi inte tillåter. Låt mig ge ett enkelt exempel där. Det finns väldigt många företag som inte tillåter trådlösa nätverksanslutningar. Alltså man kan säga att ett företag har som policy att nej, vi ska inte ha trådlöst nätverk. Okej. Vad gör användarna då förr eller senare när de ruttnar på företagets IT-policy? Ja, de köper en accesspunkt själva och sätter upp i ett konferensrum. Och det här kan man förhindra om man redan från början har stängt av alla portarna och att portarna bara öppnar sig om det är rätt användare eller rätt enhet som finns där ute. Så det är ytterligare en anledning till att ha portarna stängda från början. Sist men inte minst, vad är det vi kommer vilja ha också i framtiden? Ja, vi vill ha prestanda och konvergens. Och det ena ska inte vara på bekostnad av det andra. Fram till idag så har det varit som så att du måste välja spår. Du måste välja antingen så vill du ha prestanda och gigabit, för att alla våra laptops, alla våra PCs och så vidare har gigabit sedan ett par år tillbaka. Eller så väljer du att få ett konvergensförberett nätverk, det vill säga att du kan få ut ström ur varje nätverksport så att du kan koppla på till exempel en IP-telefon eller en accesspunkt eller vad det nu kan vara. Jag vet att, eftersom jag jobbar på ett företag som även gör datorer, så vet jag att våra laptops som vi håller på att utveckla nu också kommer gå att ladda via internetuttaget framöver här. Jag kan inte tala om exakt när, men det kommer också komma. Och det är precis så man vill att ett riktigt konvergerande nätverk ska vara. Att man ska kunna ansluta olika saker på nätverket. De här olika sakerna identifierar sig på nätverket beroende på vad de är för någonting, och då får rätt resurs, i det här fallet ström då till exempel. Ser det som USB. Jag brukar säga att nätverksportarna kommer bli som USB-portarna. USB-portarna var ju från början bara avsedda för en sak. Men vad är USB-portarna idag? Ja, det är verkligen ett universellt gränssnitt. Man kan ha allt från muggvärmare till kaffekoppen. Eller man kan ha ficklampor, eller man kan ha kameror, man kan ha IP-telefoner och så vidare. Så tror vi att nätverksuttaget kommer bli också om 5 år. Då kommer det finnas ett antal olika saker som man kan ansluta till nätverksuttaget som anpassar sig och ger er en funktionalitet som ni vill ha. Så, hur kommer vi hit då? Jag har berättat lite vad företag vill komma till. Men hur kommer vi hit? Jo, då är vi tillbaka lite till den här första bilden. Att från ett centralt ställe sitta och styra all access och alla resurser i nätverket och kunna planera det här från ett centralt ställe, det tror vi är nyckeln till framgång. Och den här, det man ska styra är alltså säkerhet, alltså på eller av. Man ska styra prestanda. Man ska basera detta på, eller inte bara, man ska inte bara styra prestanda, man ska styra quality of service. Man ska styra det här beroende på tid och plats och klientstatus. Och det här är så skönt att höra, för det här är vi verkligen överens vid nätverkstillverkare. Att det intelligenta nätverket, det kommer vara styrt av vem du är, vart du ansluter dig någonstans, vilken tid du ansluter dig. Och sen beroende på då vem du är, hur du har identifierat dig, så kommer du då få rätt resurser, rätt bandbredd, rätt begränsningar eller rätt möjligheter i nätverket. Och det är det här som är så himla bra då, att det finns ju faktiskt lite standarder kring det här redan. Och det gör ju att om man till exempel slår ihop sig med ett företag, då har man sina användargrupper eller sina användare redan i katalogtjänster. Om man då migrerar de här katalogerna till en katalog och har ett nätverk som är identitetsstyrt, så kommer nätverket automatiskt att anpassa sig och användarna kan flytta sig mellan våningar eller flytta sig mellan kontor och så vidare. Och de får sina resurser på rätt tid, på rätt plats och så vidare in i nätverket. Och jag vill verkligen poängtera att ett riktigt identitetsstyrt nätverk ser ingen skillnad på trådat eller trådlöst. Och det här tror jag är nyckeln. att när man ska göra förändringar, när man ska implementera ett trådlöst nätverk idag på ett större företag, så ska man även passa på att se över det trådade. För att gör inte det här till två olika saker, för då kommer man så att säga bita sig i svansen för framtiden. Se till att ha samma säkerhetspolicy för det trådade som det trådlösa. Det vill säga stängt tills dess att du talar om vem du är, och då får du din resurs, din väg eller din tunnel, vad det nu kan vara, genom nätverket. Och satsa på prestanda och konvergens samtidigt. Som i dagsläget så är det som så att gigabit och power over internet finns till priset av rena. Idag behöver man inte välja väg, antingen så att säga konvergens eller prestanda. Idag kan du få gigabit och power over internet till priset bara av rena. Och det är någonting som vi tror kommer explodera de kommande 5 åren framöver här. Och varför jag tror att det kommer explodera också när det gäller gigabit till to the desktop, som man säger, over there. Och det är för att nu börjar vi se att servrar och sånt börjar komma med 10 gigabit. Jag vet själv, jag såg själv häromdagen att vi lanserade bladservrar HP som har 10 gigabit CX4-interface. Alltså 10 gig koppar-interface, så att man kan få ut prestanda nu de här servrarna i 10 gigabits hastighet in i nätverket. Och det här är någonting som har skett tidigt på nätverkssidan, men har dröjt lite grann på serversidan. Och nu ser vi att 10 gigabit börjar komma på serversidan. Så vi tror att om 5 år så kommer nätverken vara byggda med 10 gigabit i bakkanten och gigabit och power over internet ner till användarna. För att sammanfatta då, så brukar jag säga så här att ta ett vitt papper, sätt dig ner och titta på vad du har för något krav till att börja med. Vem du är eller vem du ska släppa in på nätverket. Ska vi knyta det till hans hårdvara eller inte? Ska vi knyta det till en tid eller inte? Ska vi knyta det till en plats eller inte? Och ska vi också till slut kolla om han har rätt antivirus och så vidare. Den här sista biten här med antivirusbiten eller client integrity är ju den som har håsats upp allra mest i diskussioner ute i nätverksbranschen. Att kolla så att det finns rätt antivirusprogramvara på klienten. Men vi tycker att de här andra sakerna är lika viktigt. Att se till att man har rätt användare. Att jag bara till exempel får använda min laptop. Jag får använda den dygnet runt. Men jag får bara använda den på våning 3 på kontoret. Medan en konferensgäst till exempel, han får ha en gästaccesskonto. Han får använda vilken PC han vill. Han får bara jobba måndag till fredag 8-18 på platsen, konferensdelen då till exempel. När man väl har satt det här ramverket, vem, vad, hur och när, då får man de här rattarna att vrida på, så att man då kan styra på olika grupper: bandbredd, prestanda, quality of service, begränsningar i form av bandbredd och så vidare. Så att om man sätter sig ner och ritar upp det här, så tror jag att man kommer få ett väldigt bra nätverk. Och samma, den här bilden är fantastisk på det sättet att min kollega här från Juniper nämnde det här med Trusted Network Connector, Trusted Network Group, utan att vi hade pratat ihop oss. Och det är lite roligt därför att vi tror jättemycket på det här. Så har ni inte hört talas om det här, för det var få som räckte upp handen här, så gå in och läs på trustedcomputinggroup.org och titta på. Därför där sätter man nu standarderna för accessenheterna, mittenenheterna, alltså nätverket, och ändenheterna och så vidare. Hur det här ska fungera ihop. Så sammanfattningsvis så tror vi att det här, vårt sätt att se på det, kommer göra att er vardag kommer bli enklare att hantera och leva i framöver i era nätverk.
Tack så mycket, Tony Dirk, HP.
Tack.
Då ska vi alldeles strax få höra Nortel, och det är Mats Sjöstrand som framför visionen.
Sjöstrand heter jag. Så jag var som säljtekniker på Nortel, och ska vi ge våran syn på hur vi ser framtidens nät kommer att se ut på. Ni kommer att se ganska gemensamma nämnare med föregående talare, så det innebär ju att vi har uppfattat signalerna, hur det förhoppningsvis kommer att se ut, eller så är vi helt ute och cyklar. Så vi får väl hoppas på det första gemensamt. Fokuset för vår sida, men också som vi uppfattar för företagarens sida, och det är väl inte bara enterprise-delen, utan det är att företagsnäten växer ju expansivt. Så att oavsett vad du använder för utrustning, om det är din mobiltelefon, en BlackBerry PDA, din PC, eller var du befinner dig, hemma på kontoret, hos dina återförsäljare, så vill du dra nytta av dina tjänster. Det kan vara din kunna ut dina register, e-mail och så vidare då. Och det här kan du göra då, men synergin mellan dem är inte helt fullständigt, vilket innebär att jag kanske inte får samma resurser som jag sitter på kontoret som jag får hemma. Jag kanske inte får samma tillgänglighet i nätet hemifrån eller hos en partner och så vidare. Och det här vill vi ju förändra på, att oavsett vad jag är, så vill jag ha samma tjänstutbud till mitt företagsnät. Och det är en viktig faktor i framtiden, och där vi jobbar hårt på att så ska fallet bli för företagsnäten. Ska jag dra fram de bilderna så att Inventi kan göra det där jag står. För att konceptera det hela innebär ju det att jobbar jag utifrån, jobbar jag från hemifrån, då vill jag ha någon form av möjlighet att ta mig in i företaget. Vi är, och ni är säkert väl familjära med IPsec-lösningar, då en klientpåloggning, eller SSL-lösningar för den delen. Bägge de här spåren ger en remote access hemifrån eller från hotellet och så vidare. Tony var inne mycket på det här och alla varit inne på det. Det är att hur validerar vi den här användaren då? Sitter jag på ett internetcafé, loggar på mitt företag, kan jag faktiskt se till att den här maskinen jag nyttjar har ett fullgott virusskydd? Vill jag göra det eller så vidare? Möjligheterna finns idag att med ytterligare klienter som vi laddar ner faktiskt kontrollera hårdvaran som vi nyttjar för ändamålet. Användarsäkerhet, men också applikationssäkerhet. Det är ju så att vi lever tyvärr i en värld idag där det är otroligt enkelt för hackare att ta sig in i våra infrastruktur, oavsett om det är en privatperson, ett företag och så vidare. Det här driver säkerhetsrelaterade frågor. Vi är ju reaktiva i det här idag, men vi försöker bli så proaktiva och realtidsanslutna för att sköta den här typen av säkerhet. Det kommer ge vissa begränsningar, vilket är på gott och ont givetvis då. Det goda är väl att vi kanske så att säga har applikationer som idag och i framtiden faktiskt kan kontrollera våra användar-PC:ar, autentisera användarna givetvis, men också kontrollera att det är bara de här specifika applikationerna som får nyttjas inom företaget. Eller när jag loggar på remote, då du får köra Office, du får köra SAP och så vidare. Du får de arbetsredskapen som du ska ha. Vi sätter en styrning i nätverket som talar om att du får inte köra fildelningsprotokoll, du får inte köra de här applikationerna och så vidare och så vidare. Och gör mer begränsade mönster för att skydda nätet. Det gör ju en viss bestyr för användarna också, en viss utbildning och så vidare. Men det är där som vi måste attackera då för att verkligen skydda nätet. I det system, i de olika modegenrerna, både som kanske ett perimeterskydd men också internt i näten på olika sektioner som vi faktiskt vill analysera trafiken, snappa upp vad försiggår i näten och sprida ut den här egenskapen att blockera den här informationen, ge den här informationen till brandväggar och så vidare och se till att den här informationen inte försiggår. Hårdvarumässigt på switchar då. Tony nämnde också att vi pratar 10 gigs anslutna servrar. Så är det då. Det är ett mer driv på marknaden efter 10 000 access switchar. Vi har bra utveckling på funktionalitet i dem. Prestandan, de är fullt stackningsbara. Vi kan växa våra korskopplingsrum från 24-48 portar upp till 300-400 portar idag. Och inkludera de här säkerhetsfunktionerna som vi nämnde. Trådlöst har väl äntligen blivit fullt accepterat. Vi ser då mer och mer på alla våra anbudsunderlag idag att det finns en mindre del eller större del trådlös kommunikation som efterfrågas. Så det är väldigt intressant, och det är 802.11 standarden idag, men vi kommer titta mer på kommande standarder. Vi kommer kolla på mesh-teknologierna. Vi kommer få mesh-teknologier inomhus idag där trådlösa nätverksprodukter kommunicerar med varandra istället för bärande faktorn av vanliga kommunikationsinfrastrukturer. Och inte minst i framtiden också med de WiMAX-arkitekturerna för utomhusbruk. Location systems, väldigt intressant. Bra tryck på det då, framförallt sjukhussektorn där vi vill faktiskt få fram den här rullstolen väldigt snabbt. Var befinner sig sjukhuset? Den typen av sektioner. Gruvindustri är också intressant att veta. Händer någonting? Var befinner sig våra personer idag? Då är RFID-systemen talar om var en person befinner sig för en snabb hämtning av den en eller fler personer. Men också feltoleranta system, både på hårdvaru- och chassinivå, men också på CPU-nivå och så vidare, centralt i nätet för att knyta ihop allt upp. Och där kommer vi in lite grann på tillförlitligheten i näten. Och vi försöker bygga näten idag där vi ser att vi har full redundans, vi har fullt länkutnyttjande, vi agerar länkar ihop tillsammans, vi ser till att vi försöker hålla ner överkopplingstider så lite som möjligt. Givetvis bygger en redundans i systemet så att oavsett vad som händer i nätet, en länk går ner, en hårdvaruprodukt går ner, så att det fortfarande fungerar mot i alla scenarion. Tittar jag på ett företagsnät, hur det kan se ut idag. Vi har någon form av core-lösning eller distributionslager som knyter samman servertjänster. Och det kan vara intrångsdetekteringsfunktionaliteter om också. Och ett antal accessdelar där vi knyter in telefoner, bärbara produkter, servrar, klienter som sedermera har redundanta vägar i huset ner till ett distributionslager och redundans på chassinivå. Varför vill vi ha det? Jo, det är för att när vi pratar i telefonerna idag, när vi ringer någon, då förväntar vi oss att det funkar. När vi i framtiden sitter och pratar i telefonen över IP-telefoni som vi gör idag, eller ännu mer om 5 år när vi inte har någon telefon längre utan vi faktiskt sitter med en applikation i våra PC:er som vi använder för att ringa någon, prata med, skicka instant message, dela filer över en presentation eller en ritning som i det här fallet, men också mycket, mycket mer. Vi kan integrera instant message med en filöverföring, en webbpush. Jag kan ta faktiskt en webbsida jag har framför mig och skjuta ut den länken så att så att IE startar automatiskt på andra sidan hos min kollega och den här länken distribueras och visas. Så den här typen av arbetsredskap är det vi kommer se mer och mer och mer. Att varför ha en stationär telefon när jag faktiskt har plattformen med mig? Det gör också att när jag jobbar hemifrån, då kan jag mycket väl faktiskt länka telefonisamtalen på huvudkontoret till där jag sitter hemma. Så ringer min bordstelefon på jobbet idag och jag sitter uppkopplad här, så länkas det samtalet till min mjukvaruklient idag så att jag får bli anträffbar oavsett det är. Och givetvis får ett antal mer funktioner som vi kommer kunna önska och lära oss tycka om. Om man väl har använt instant message och den funktionen mellan arbetskollegor så kommer man bli frälst. Videokonferenssystem. Varför gå ut i konferensrummet, samlas 10 personer, titta på en videokonferensanläggning när jag faktiskt kan sitta framför min TV, sköta andra, eller min PC, sköta andra saker och samtidigt lyssna på den här presentationen som vi distribuerar inom företaget. Här jobbar vi mycket också tillsammans med Microsoft som är ledande på applikationsnivån och integrerar våra telefoniprodukter tillsammans med dem. Så det kommer bli intressant i framtiden att se vad som frukterna för det här. För det här är den stora explosionen de närmaste åren. Men också säkerhet. Hur skyddar vi vår information idag? Både när jag spårar på servrarna men också när jag tillhandahåller det. Det är väldigt lätt idag med USB-minnen. Vi kommer till företag och pluggar in dem. Vi tar den informationen vi vill ha och vi går hem eller vi går och säljer det här till orättmätliga händer. Hur skyddar vi oss som företagare? Det finns metoder idag, men där kommer det mer och mer fokus om säkerhetsproblematiken i nätet. Någonting med den bilden där, ingen fara. Men där kommer vi också in i aspekten av företagsnätet, klientkontrollen, att vi släpper inte på vem som helst i nätet och det här med applikationskännedomen. Att får vi bord en trojan i nätet idag? Det är väldigt enkelt, oavsett om vi får den på en skiva, reklamutskick eller om vi besöker en webbsida då. Så att det finns väldigt många enkla sätt för en hackare då att plantera en trojan inom ett företag. Hur skyddar vi oss där? Jo, vi skyddar oss med sektioner och nät i hela systemen. I hela vårt nät. Sektionsvis. Det finns inte en produkt som gör allt idag. Brandväggen för 10 miljoner är inte frälsan, utan vi måste bygga upp ett antal beståndsdelar idag för att säkra säkerheten i näten. En liten bild för att visa utvecklingskurvan på det trådade nätet kontra det trådlösa. Och där ser vi då att det är en otrolig expansion på trådlös kommunikation idag, som jag nämnde tidigare. Och det blir mer och mer accepterat på grund av att autentiseringsmöjligheterna, säkerheten på det trådlösa nätet idag är överlägsen det trådade. Samma funktioner finns där, men nyttjas inte kanske på allt så som det borde göra. Men det har blivit ett krav för att forna trådlösa näten har undervart under all kritik när det kommer till säkerhet. Sist men inte minst vill vi ju möjliggöra en framtidsmöjlighet också, managera dessa lösningar. Och där ser vi också verktygsredskap, kanske framför allt på den här bilden också, ingen fara. Men det vill säga policyredskap som hjälper oss att vi har regelverk, vi har kontrolllistor som vi vill skjuta ut accessen. Vi tar dem i sammanslår ett verktyg för det och faktiskt säger att är det de här regelverken som jag vill styra ut i accessen. Vi vill sätta ut de här kontrolllistorna, vi vill skjuta ut de här QoS-reglerna, för vi vill givetvis också till att IP-telefoni, när vi pratar telefon, så vi fick kunna prioritera den här trafiken och se till att den rättmätiga trafiken får prioritet och en säker transport genom nätet. Gästapplikationssystem, så att när vi får kommer till receptionen på vårt företag idag, att de vi på ett enkelt sätt kan lägga in ett temporärt konto för den personen, de eller de personerna, oavsett om det är en gäst, en konsult och så vidare, och faktiskt kunna autentisera sig mot ett gästvillan både på det trådade nätet men också på det trådlösa nätet. Så vi får en synergi växande och där vi kan ta lärdom av de trådlösa systemen som har det här idag. Och där finns det applikationer för receptionister. Tack.
Tack Mats. Jag ska be samtliga att få komma upp och sätta sig på scenen. Ni kan sätta er i den ordning vänster till höger som ni talade, sen kommer ihåg ungefär. Och vi börjar med frågor från publiken. Räck upp handen, är det någon som vill fråga något? Ja. När näten blir så intelligenta, hur är det med den personliga integriteten? Henrik Bergqvist, Cisco.
Ja, fantastiskt. Jo, det är så att vi pratar företagsnät här. Och på företagsnätet så äger företaget informationen som du kör runt där. Så att det är skillnad tror jag, om man tittar på ett operatörsnät. Där vill man nog tänka igenom det här med vad som är att ha koll på vad användarna gör kontra deras integritet. Men tittar vi på en företagsnät så väger nog det här med att ha kontroll och ha tillgänglighet i sitt nät starkare än integritetsfrågan.
Tony, HP.
Ja, jag vill bara förtydliga där också att säga att alltså, kontrollen finns ju redan där när det gäller integriteten, därför att ditt namn finns ju i en, vad ska man säga, en användardatabas redan på företaget idag när du loggar in dig på någon slags katalogtjänst, om det är Active Directory eller vad det nu är, e-directory. Så att det är bara den informationen som man fortsätter att använda genom hela nätverket och inte bara högst upp i nätverket med in till själva, så att säga, applikationen. Ja, alltså jag förstår vad du menar.
Tony, sammanfatta frågan innan du svarar.
Ja, nej, alltså frågan var det att man får en otrolig kontroll på exakt vem som är påloggad, vart den är påloggad och vad den gör för någonting. Och på ett företag så är det kanske precis det här man vill kunna göra också. Och det är någonting som man kanske måste ta och tala med sin arbetsgivare om i sådana fall.
Henrik hade en till replik.
Ja, en viktig del är ju policies här naturligtvis. Det är så att det får inte vara så att vem som helst på företaget ska kunna kolla vad vem som helst gör. Utan det måste ju vara så att systemen har management-system som säger att den här mannen, han är IT-administratör, han har rättighet att göra det. Och men den här killen, han är en vanlig användare, han har inte rättigheter att gå in och se vad folk befinner sig i byggnaden. Så att ha policy som är knut som sedan genomförs av ett management-system är naturligtvis nödvändigt att göra.
Stefan, Juniper?
Ja, en annan sak, det är att mycket av det här finns ju redan idag. Jag menar, det finns ju logga på vem som har kommit åt vilken information. Det finns system som loggar var du surfar någonstans och vad du försöker göra för någonting. Det finns ju idag. Det är bara att idag så är det här ofta sparat i olika typer av silos och det finns utspritt lite grann överallt. Så att det kan ju faktiskt bli så att det blir lite bättre. För att man, om man konsoliderar på ett vettigt sätt så kan man också ha bättre kontroll på vem som faktiskt får access den här informationen.
Mats, hur ser du på det här från Nortel?
Nej, men det är lite grann vad vi har varit inne på allihopa, att det finns ju skyddande lagar för vad du får göra och inte göra som företag idag. Den här informationen får loggas, men du får det kanske inte fullt analysera den förrän du får tillstånd. Men, så det är en balans där som givetvis måste regleras och godkännas globalt.
Okej, fler frågor? Yes. Ja, Henrik Bergqvist, vad är ju Cisco och Microsoft?
Nej, standardiseringen drivs i standardiseringsorgan. Och där är Cisco väldigt aktiva för att standardisera 802.1.x och olika Network Admission Control-mekanismer. Och då är de här Trusted Business Networks, eller de heter, också en av de spelarna som är med och standardiserar där. Sen har inte vi sett anledning att gå med just i det här industrin. Forat, utan vi är med i standardiseringsorganen.
Okej, fler frågor? Någon som tar den?
Mats?
Sammanfatta frågan först just nu.
Ja, det handlar om roamingdelarna och det är inte bara på IP-telefoni inom nätet, men det gör ju även också mellan dual band-telefoner då. Och det är inom nätet finns det då fullt möjliggjort att du roamar mellan olika accesspunkter med din IP-telefon. Men det finns också en annan sak som jag arbetas på, och det är just att få full flexibilitet att faktiskt komma från ett GPRS-nät eller GSM-nät in till ett VLAN-nät och kunna nyttja bägge världar. Men du har en telefon från ett bolag som du går på mobiltelefoni men kommer in till det trådande nätet. Och där jobbas det för att få en så seamless roaming som möjligt.
Tony?
Men varför flika in med en sak där? Om vi tittar specifikt på företagsnäten där, hur IP-telefoni ska fungera inne på nätet, så är det som så att om vi får till det här med identifieringen och intelligenta nätverken, så handlar inte det bara om individer, alltså personer, utan det handlar om enheter också. Så det finns idag standarder som till exempel LLDP, Link Layer Detection Protocol, där telefonen kan tala om att jag är en IP-telefon för nätverket, och då kan nätverket behandla den här telefonen på ett speciellt sätt och tillföra den intelligensen som behövs när den förflyttar sig genom nätverket. Så att det är återigen där att inte bara individer utan även produkter i nätverket ska identifiera sig, vad de är för någonting. Och på det sättet så anpassa sig nätverket till produkten.
Okej, var det någon mer som ville? Henrik? Cisco?
Ja, frågan var lite också om komplexitet. Jag tror att det viktiga här är att det får inte vara mer komplext för användaren. Det får inte vara så att användaren går med sin telefon och så måste han trycka en liten sekvens om han ska köra VLAN på kontoret. Han har en liten sekvens om han ska köra GSM när han är utanför kontoret. Utan det viktiga här är ju att ett intelligent nät kan dölja den här komplexiteten för användaren. Så att ur användarens synvinkel så är det trådlöst eller sömlöst då när han går runt. Och jag tror en viktig princip här när man bygger sina nät, det är ju som den här ankarpunkten. För att alla system bygger, du har en ankarpunkt, där når du en användare. Och sen så har du olika typer av nät som du kopplar in där. Och då finns det lite olika så här falanger. Och en del tror jag att det är operatören som kommer äga den här ankarpunkten. För att det är han som driftar GSM-nätet. Jag tror personligen att det är så att det kommer vara en företagsväxel eller server eller vad nu det kommer heta här om några år som kommer äga den här. Så att när jag ringer en person på företag så ringer jag dit och sen så är det min företagsväxel eller serverbaserad då, som har hand om samtalet och kollar, är han ute hemma och hos sig eller sitter han GSM-nätet eller är han på wireless LAN på kontoret. Så att det är så att ankarpunkten hamnar på företaget tror jag är viktigt för att det här ska funka bra för användaren.
Mm. Vi tar kommentar.
Ja, det är klart att jag vill hålla isär vad jag gör som privatperson och som min egenskap som anställd. När jag i min egenskap som anställd tittar på någon Gartner-rapport till exempel, då är det ju naturligt att det är företaget som betalar det. Men att sätta mig hemma och tittar på bio så att säga, över företagsnät, då det ska jag inte göra helt enkelt. Det tillåter inte mitt företag att jag gör, utan då får jag använda mina egna privata uppkopplingar för det. Och på samma sätt så är det också att jag vill, om det är kommunikationsmässigt, eller vill bli nådd på olika sätt som privatperson och som anställd. Så när jag pratar om ankarpunkten på företaget så är det min roll som anställd, inte när jag får privat samtal.
Händer bakom. Intressant fråga det här med management-biten. Får vi ett verktyg snart som managerar allt ni har tillsammans? Vem tar den? Stefan? Juniper?
Det finns ju idag olika typer av produkter som är så att säga oberoende produkter som kan samverka med vilken typ av leverantör som helst egentligen. Och det finns ju företag som till exempel Q1 Labs som har lösningar som också är med i den här Trusted Network Connect-konsortiet med företag som har lösningar för att kunna ta loggar, att kunna ta olika flow-information ifrån Cisco-rotrar, ifrån HP-rotrar och switchar och sådana saker. Och därigenom ge en konsoliderad vy av hur allting ser ut. Och sen kunna mata tillbaka in den här informationen in till en policy decision point. Som kan säga att okej, nu har det ökat så här mycket ICMP-paket på det här segmentet samtidigt som jag får de här loggarna härifrån. Det triggar någon typ av offense som gör att jag skickar en typ av trap eller information som säger att nu behöver jag ändra någonting i nätverket för att göra det här. Jo, det jag vill mena att det har, dels, den ena punkten blir ju den som monitorerar och tittar på allt det här. Och sen kommer den baserat på hur du har de här korreleringsreglerna att kunna skicka den här informationen till din policy decision point som är den som styr nätet. Och den kommer i sin tur att kunna göra olika saker som att blocka en användare, stänga ner en port någonstans eller vad du vill göra. Sätta en användare i karantän eller vad du vill göra.
Kan den idag eller kommer den att kunna?
Förlåt?
Kommer den att kunna eller kan den det idag?
Det du kan om. Idag. Om man går in på Trusted Computing Groups hemsida så kommer man se en press release från där hur det fungerar.
Okay. Yes. Tony, HP.
Ja, när vi pratar om användare så tror jag att alla här är överens om att en användare kan vara antingen ett användarnamn och lösenord eller ett certifikat på något sätt eller vad som helst som går att identifiera, om det är fingeravtryck eller om det är iris eller vad som helst. Det kan man hantera i någon slags databas där man har den här identitetsinformationen. Så alltså det går att kombinera användarnamn, lösenord, certifikat och så vidare, om det var så du menade. RFID och så vidare.
Micke? Ta ju den. Ja, Henrik, Cisco.
Man får hålla isär vad som finns idag och det vi försöker sälja idag. Det är klart att mycket av det som åtminstone jag pratar om och mina kollegor ska prata om, det är det som vi missionerar om idag och vi försöker sälja idag. Men 5 år är inte lång tid. Om man tittar på att man ska börja rulla ut på ett exempel Cisco NAC då, som vi pratar hur mycket som helst om och så vidare, så är det ju inte så värst spritt i Sverige än, utan det kommer ju, det är en utrullning och så där. Sen skulle frågan vara ställd att vad ska vi sälja om 5 år? Då hade man pratat om andra saker, men säger vi vad kommer finnas i nätet om 5 år, så är det det vi missionerar för just nu egentligen.
Tony, HP?
Ja, precis. Alltså det är väldigt få företag som kan sätta sig och rita upp på ett papper exakt hur deras användare listas ut, vad de vill att de här användarna, hur de ska agera i nätverket, vad de ska ha rättigheter, vad de ska ha begränsningar och så vidare. Så att det är där företagen måste börja med att rita upp det här ramverket. Sen så kommer vi alla med våra lösningar och se till att det här fungerar. Men för många stora företag som behöver göra det här idag så har de väldigt svårt att ta det här steget med autentisering överhuvudtaget. Det är ett väldigt långt steg. Så att jag tror att det kommer ta 5 år.
En snabb flik där också. Det finns otroligt mycket olika typer av användare. Sitter du och arbetar på KTH till exempel eller något sånt universitet, så har du ju en teknologi som kanske kommer om 5 år, rent av 10 år, kontra faktiskt företagen idag som har kommunikation som ett hjälpmedel för att faktiskt utföra affärerna. Så att det är väldigt olika världar vi lever i idag, och den här teknologin som du säger, trådlös kommunikation, har funnits 7-8 år, men faktiskt är mogen, säker idag för att företagarna ska faktiskt våga se på och nyttja den till fullo.
Yes, Stefan.
För att referera till såna här roliga analysrapporter och sånt då, Gartner gjorde den här undersökningen också, och på plats nummer 4 eller 5 så kom just teknologin, när man frågade företag om varför, vad är det som hindrar dem att gå in i den här real-time infrastructure eller real-time enterprise. Så att de såg andra mjuka faktorer hindrade bakom det här. Och tidigare har också varit väldigt mycket så att ska man gå in i det här 802.1x, jag tycker 802.1x är jättebra. Men jag menar, om man ska göra det med hjälp av bara det, då bygger man ett perimeterskydd och man måste gå ut och fingra på varenda burk som finns i hela organisationen. Och det är här som gör att många tycker att det här är en bra idé, men det har liksom fördröjt saker. Det finns ju alternativ idag att göra en enklare typ av enforcement, att göra det på nivå 3 på IP-nivå idag och börja och lösa vissa konkreta behov idag och inte liksom käka upp hela elefanten i en tugga, utan ta den en liten tugga i taget. Och jag tror att det är det vi kommer att se, att folk kommer börja mjukt att göra det här kanske på nivå 3, och sen så kommer man rulla ut det för 802.1x för wireless, och man kommer göra det sen för konferensrummen och liknande, men att man får en mjukare konvergens, och det kommer säkert ta ett antal år innan vi har kommit dit.
Okej, mer frågor? Ja.
Jag vet inte om du har varit inne på vår hemsida, men vi har faktiskt lanserat våra första Ethernet-produkter. Ja, jag önskar jag kunde uttala mig i den frågan, men tyvärr kan jag inte.
En fråga mig då. Lite sådär nyfikenhet. Ni pratar om mycket som kommer framtiden, och det finns redan på plats vissa saker, men företag vågar inte och sådär. Man kan ju tycka vad man vill om Microsoft som nämnde här, men de har ju sin eat your own dog food policy. De implementerar rubbet de håller på med. Inte överallt har vi upptäckt nu, men de har ju sagt det ganska många år att det de släpper ut har de kört med ganska länge för att veta vad de drabbar sina kunder helt enkelt. Så en samhällsfråga till herrarna här då. Alla här, har ni implementerat allting ni pratar om? Eller på väg? På företagen som ni själva jobbar på? Vem börjar? Mats?
Självklart så provas det frekvent internt i våra system också. Alla dessa funktioner, trådlöst, tveklöst givetvis, användarsäkerheten är ju lite grann som vi rör även för oss som en koncern, ett problematik att få en resurser skyddas ju mer hårdare, både med intrångsdetektering, autentisering och så vidare. Sen så kanske det finns mer öppnare allmänna nät där det som kanske inte håller lika hög säkerhetsklass. Men det är givetvis försöker vi efterleva och nyttja våra tjänster och produkter själva.
Slut på HP.
Ja, alltså det, ju större organisation ju svårare är det här att implementera. Men precis som Nortel här säger så vi på HP har ju kommit en bit på vägen när det gäller trådlösa. Där vi kör en del X-inloggningar. Och vi använder certifikat överallt i nätverket. Och på certifikatet då så har man olika nivåer, säkerhetsnivåer. Där man då kan komma åt olika system beroende på ja, vilket certifikat man har helt enkelt. Och om man får tanka ner ett sånt certifikat eller inte. Men jag kan också hålla med om att vi har inte på global nivå ett fullt identitetsstyrt nätverk ännu idag. Utan vi har ett öppet nätverk idag på global nivå. Där den här så att säga styr sen hur man kommer vidare i nätverket. Men vi har inte kontrollen hela vägen ut i kanten. Och dit måste vi komma.
Mm. Hur ser det ut på Juniper?
Ja. Jag kan ta en reflektion. Jag jobbade ju på Netscreen tidigare när vi blev uppköpta. Och på Netscreen-tiden skulle jag kunna säga att där var det verkligen skomakarens barn. En markant skillnad var ju när Juniper klev in och köpte upp. Det var att här fanns det ordning och reda. Och mycket av det här. Man behövde ha lite ordning på vad alla användare fanns någonstans. Och enkla verktyg för att kunna jobba allt det här. Och vi har accesskontroll internt för att kunna ge access till olika resurser. Vi använder intrångsekretering. Vi använder våra egna SSL-VPN-lösningar och så vidare. Då. Vi har inte 802.1x aktiverat på varenda switchport dock. Det kan jag säga.
Och till sist Cisco.
Det går så här. Komma till San Jose campus där kör man ju mycket mer utav det senaste. Sen så rullar man ut det steg för steg då, så att vi ligger inte på absolut senaste på kontoret i Sverige. Däremot så har vi som exempel på Unified Communication att jag kan gå in på vilket CISO-kontor som helst i Europa och logga på telefonen och så jag får ett mer mina egna profiler och är som jag kan gå in på vilket CISO-kontor i hela världen och bli autentiserad som en trådlös användare till exempel. Så att mycket av det här använder vi, men absolut senaste de smällarna tar man först borta i San Jose.
Okej. Fler frågor från publiken? Annars så tar vi en sista från mig. Det här med location systems var ju några som nämnde. Kanske till och med lite på skoj eller som någon slags periferigrej sådär. Men det är väl någonting som är på gång antar jag. Vilka är det förutom de som har massa rullstolar som är på det men ska använda de här systemen? Och vad tror ni att det kommer främst användas till? Cisco.
Jag tror att vi är i det här läget att det är fantasin sätter gränsen. Jag tror att det här är på samma sätt som när man börjar IP så var det inte många som tänkte på YouTube direkt. Och jag tror att vi kan se liknande saker med de här lokaliseringstjänsterna med RFID. Vi vet inte, vi kan spekulera vad det kommer vara. Och sjukvård är ett bra ställe. Ett annat ställe är ju tillverkningsindustrin därför att hålla ordning på och verkligen kunna leva upp det här med just-in-time delivery. På Volvo idag till exempel så ringer man ju på en däcktelefon och slår TTMF-kodsekvenser för att rapportera att nu har jag slut på den här komponenten vid min station. Sådana saker kommer ju automatiseras med RFIDs och så vidare. Så jag tror att där kommer vi se mycket. Sen har vi ju redan sett i alla affärer och så vidare med hur man använder dem för att spåra varor, se till att det är fullt på hyllan och så vidare. Men att, jag tror inte att vi kan föreställa oss allt det här kommer kunna möjliggöra.
Okej, om det inte är några fler frågor så tackar vi samtliga talare och tack för att ni kom hit. Innan ni går så har jag blivit meddelat ni som ska gå och käka lunch. Det ska vara på Parkside och då går man alltså ut in på Stockholmsmässan och lite till vänster så har ni restaurangen där. Tack så mycket.
Tack
ska du ha, Stefan.
Tack Niklas.
Bra, verkligen.
Kanon, varsågod. Kanon, tack.